Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna tillbaka till MMA-podden. Hoppas att ni har lyssnat på första delen som handlar om UFC 274. Om ni inte har gjort det så hoppa in och lyssna på det först. Men nu rullar vi direkt vidare. Vi kommer prata om FCR 12 som var i Västerås nu i lördags. Sebastian Mellen Martinez, du satt så nära man kan sitta. Du kommenterade galan. Hur var din upplevelse av FCR-helgen?
Alltså, riktigt fantastisk gala. Det känns som, verkligen som att FCR segrar lite grann för varje event. Liksom bara tajmingen på allting, så som matchkorten är upplagda, preview och alltså videopaketen och allt det här, allting är så jävla bra uppstyrt. Och sen också liksom hur de behandlar fighters och personal och sånt, det man behöver inte tänka på någonting. Allting är, FCR är en riktigt väloljad maskin nu liksom. Mm. Och wow, vilket event. Det var riktigt, riktigt kul. Även om en hel del matcher gick till domslut så var det typ inga tråkiga matcher. Min tjej och hennes familj kom upp också för att kolla. De hade alla jättekul. Och ja, kanske lika bra hoppa in i matcherna, för det känns som att det var väldigt mycket intressanta aspekter till i stort sett varenda match. På kortet, ska vi gå nerifrån upp eller uppifrån ner?
Nej, det är vilket som. Jag tror att vi börjar från de sista matcherna och jobbar oss den vägen. Jag tror att det blir bäst. Vi börjar med Alexander Löf och Samuel Bark. Jättemycket hype runt den här matchen. Otroligt kul att FCR sätter upp de här matcherna. Jag träffade inte Löf under den här helgen, men jag sprang på Bark. Det var första gången jag träffade honom, var på Fighterhotellet. Vi skulle ta frukost exakt samtidigt. Jag såg först inte att det var han, för han gick runt med mössa och luva, men så fort han kom fram och hälsade så såg jag såklart att det var han. Och jag sa det till honom också, jag gillar det här. Jag tycker det är jättekul att de här matchningarna blir av. Ni är liksom unga, ni är nya i då proffsgamet. Men ni är prospects och det är väldigt kul att vi får se de här mötena nu. Så att det inte är så här 10 år fram. Och väldigt, väldigt roligt. Jag kan ju säga, och vi pratade lite om det här innan vi började spela in här. För jag fick lite frågor igår och min spontana känsla när matchen var över var att jag trodde att Bark hade vunnit. Men samtidigt när jag satt där också i publiken så tänkte jag, ja, men nu kan det också vara så att jag blir som en av dem som kollade på Stromanis mot David Jakobsson, att man upplevde att matchen har gått på ett sätt, men sen när man tittar på den hemma så ser man det lite med andra ögon. Jag har tyvärr inte hunnit se om matchen. Jag har inte gjort det, men jag hade i alla fall kul att få höra från dig och vad du tyckte om den, för jag kan också tillägga att jag var väldigt trött när slutet på galan började att utspela sig. Så jag varit lite så här disträ under den matchen. Men bra action tycker jag ändå. Bra intensitet, och det var väldigt kul att se båda verkligen vara där inne och jobba. Nu gick ju domslut. Var det delat domslut?
Ja, det blev delat. Så.
Precis, så det är inte så konstigt att...
Så egentligen domarna är väl också så där lite framåt. Och det var en jämn match liksom. Mm. Folk måste sluta skrika rån vid varje jämna match.
Ja.
Det är någonting jag var väldigt tydlig med. Mm. Jag tyckte att båda två imponerade. Båda två gjorde bra. Barks press var jättebra. Hans bensparkar, skoningslösa. Hans nedtagningsförsvar... Ursäkta. Hans nedtagningsförsvar kanske det bästa i Sverige just nu. Han är så bra på att undvika marken. Och sen när han väl hamnar där... Så igen, som en katt direkt upp på fötterna igen. Riktigt, riktigt snyggt. Och sen för Löf, så otroligt bra gameplan. In och ut, bra kombinationer. Han rörde sig jättebra. Han var så bra på att inte bli en stationär måltavla liksom för en powerpuncher liksom som Samuel Bark. Och han höll det på distans så att det enda offensiv som Bark riktigt hade som han kunde lossa iväg var bensparkar. Och det var någonting som Stefan Rummare tog upp när jag pratade med honom, och det är nog lite av en bra poäng. Och jag tror nyttig konstruktiv kritik till Bark är att i thaiboxning så får man ju mycket, mycket mer poäng för sparkar än man får för slag. Man får typ nästan inga poäng för slag. Så därför ser man mycket mer fokus på sparkar. Jag tror att Bark hade haft mycket mer framgång om han öppnade upp sin striking lite mer med slag också.
Mm.
För att det var lite endimensionellt. Och jag pratade med han efteråt så, och jag sa till honom att kolla, jag menar detta är liksom på det bästa möjliga sättet. Man vet alltid lite grann vad du kommer göra. Öppna upp gamet lite mer. Öppna upp det mer för MMA, och jag tror definitivt att det kommer gå väldigt, väldigt bra. Liksom. Nu var han i Thailand och tränade inför denna matchen, och absolut bra att jobba på ens styrkor, men jag skulle vilja se liksom lite mer renodlad MMA-träning. Mer typ MMA-striking som så. Jag tror verkligen att det skulle höja han till en helt ny nivå. Men och sen blev jag överraskad att han var den som avslutade matchen i topposition. Lite grann där också. Men match, jag kan absolut förstå argumentet för att ge matchen till Bark, men jag tyckte ändå Löf gjorde, alltså han hade mer liksom successful striking liksom, vilket är största, viktigaste kriteriet liksom på det sättet att han träffade mig lite mer, lite hårdare. Deras ansikten vittnade lite grann om det efteråt. Ja. Men en bra match, en bra teknisk liksom våldsam schackmatch.
Verkligen. Nej, men det var väldigt underhållande. Jag kommer se om den här matchen. Jag ska se om jag kan se om den idag. Kolla igenom den igen för att ge den en extra titt. Men riktigt bra, jag håller med. Alltså, evenemanget överlag var bra. Det var inte lika mycket avslut som det brukar vara. Och det är ju det också, att alla galer kommer inte att leverera avslut på avslut på avslut heller. Även fast man tror det. Men det kommer de inte göra. Zoran Milic, stor publikfavorit i Västerås, klev in till väldigt mycket jubel. Blev delat domslut i den matchen. Jag tyckte att hans motståndare gav hårt motstånd, och jag måste nog säga här också, jag vet inte om det är för att jag satt på läktaren, men jag fick en känsla av att det var Gerard Burns match. Men jag vill fråga dig, för du satt närmare, jag vet att då har man mycket bättre koll och du har monitorer, man ser med helt andra ögon då. Vad var din tanke om matchen?
Också väldigt jämn match, och jag misstänkte att sista ronden skulle bli 10-8. Jag liksom spekulerade högt under kommenteringen att det kunde vara en 10-8 rond. Och det var utan tvekan den tydligaste, mest ensidiga ronden av hela matchen också. För då var det verkligen Milic som höjde tempot på fötterna, tvingade Burns att skjuta på lite halvslarviga nedtagningar och sånt, och försvarade i stort sett allting väldigt bra. Så man får ju backa lite grann till de två första ronderna, där det igen är Milic som är mycket bättre och mycket hårdare på fötterna. Och Burns, alltså jag gillar ändå Burns, jag vill gärna se Burns tillbaka i FCR. För det första, de irländska fansen, wow, vilken känsla, vilken atmosfär de bjöd på. När Burns kom in till Zombie of the Cranberries, det var, alltså detta känns ju som, liksom vi är i Irland nu, som vi är i Dublin. Det var otroligt, otroligt coolt. Och Burns var så otroligt duktig. Alltså han var snabb som fan. Bra nedtagningar, bra kontroll. Det jag skulle säga är väl kanske att jag tror det som gjorde så att domarna gav Milic den andra ronden, det är att Burns nog inte fick lika mycket uträttat på marken mer än position och kontroll. Mm. Vilket, som jag sagt ett par gånger, är de sista kriterierna man kollar på. Han var inte liksom i full mount eller sådär. Det var mycket mot buren i lite sådär 50-50 positioner. Det var inte jättehård ground and pound som liksom skakade Milic på samma sätt. Det fanns väl ett slag på marken i första ronden, men jag ger ju första ronden till Burns ändå, så det ändrar inte poängsättningen. Men Ja, jätterolig match. Jag gillar att Milic typ nästan alltid förlorar första ronden, vilket gör hela matchen mer spännande.
Mm.
Han är så bra på att komma tillbaks från motgång. Och jag tycker förmodligen den mest underhållande fightern i Sverige just nu är Zoran Milic. Och jag vill bara se både han och Burns så snart som möjligt.
Ja, det skulle inte förvåna mig om det blir så. Att vi får se båda två, inte mot varandra men på samma gala igen. Nej, men det var väldigt underhållande. Det var riktigt, riktigt bra. Och det, jag märker det, alltså, när man sitter på läktaren, det är en helt annan grej. Alltså. Det är svårt att se nyanser kontra att sitta hemma. Det blir verkligen något annat. Och det är därför många gånger känner jag det, den här matchen, när den inte går som jag trodde, då blir det verkligen, jag behöver nog se om det här för att se, för jag har säkert missat väldigt mycket. Och man gör det, det är inte hela tiden man sitter och tittar på skärmarna. Man ser inte exakt hur allting träffar. Liksom, ibland får man fokus på skärmen och ibland tycker man att man har bra koll på att sitta och titta bara mot läktaren. Så det är från arenan. Ja, man ska inte räkna med att allting har utspelat sig så som man tror när man sitter där och tittar. Nej, just det. Nu höll jag på att hoppa förbi en match. Hector Sosa. Sjukt mycket hype runt den killen. Han mötte Karlen Minasian. Jag träffade Sosa på hotellet. För mig är det alltid skitkul när det är spanska fighters. Det sa jag till han också. Jag bara, jag är halvspanjor, bor här. Men liksom, än så länge har det inte poppat upp så mycket spanska fighters. Så varje gång ni dyker upp så blir jag bara så jävla glad att se att sporten även växer där borta. Mm. För det är viktigt för mig med den sporten jag älskar att se att den växer i mitt andra hemland. Då. Så jag var sjukt peppad. Men det blev en fråga om vem har mest is i magen. Och det var Karlen, helt enkelt. De stod där, slagväxlingen var på G, men man såg att Karlen hade den där lilla mikrosekunden av lite mer is i magen, och precis när Etcher börjar släppa, då är han redo på det och boom, då är det istället han som träffar och det var slut. Jag tror inte ens det gick en minut, va? Knappt minuten.
Ja, det var 40 någonting sekunder tror jag.
Mm.
Och ja, som tur är fanns det ingen diskussioner om poängsättning i denna matchen. Jag var ganska säker på att detta skulle gå till avslut, för jag hade gjort mycket research på dem. Och
ja.
Minasian, han är ju lite av en doldis. Men ja, om man kollar hans matcher innan FCR så förstår man varför Zlatko var så hög på den här killen och varför Örebro Fight Gym och Patrik Gyllström har sagt liksom, ej, håll koll på denna killen.
Mm.
Han är väldigt bra på att typ sådär skydda defensivt och sen lossa iväg jättevassa krokar. Kolla hans vinst över Grigori Beliaev också. Samma sak där han liksom skyddar sig och sen kommer med en skoningslös vänsterkrok. Det är väl kanske inte helt officiellt uttalat än, men det kommer nog bli Felipe Lima som försvarar titeln mot Karlo Minasian.
Mm.
Spännande match. Ja. Påminner lite grann om denna i ett Lima likt Sosa, väldigt bra sådär spexig, explosiv offensiv mot en fighter som är väldigt bra på att ta det och sen kontra, så det är ju otroligt spännande. Jag pratade med Felipe Lima innan matchen och frågade honom om denna matchen, vad han tyckte, så sa han faktiskt att han var lite mer intresserad av att möta Minasian, så nu fick han sin önskan. Jag tror det blir riktigt, riktigt kul. Jag ser fram emot det mötet.
Ja, det är jättespännande. Det är kul också att det finns en titel där att utmana om och även försvara. Vilket gör det ju väldigt spännande. Och det är perfekt också där, för vi svarar här Karlens första match i FCR, va?
Yeah.
Ja. Och det är ju perfekt. Möta en hypad kille och stjäla hypen på det här sättet. Det är ju fantastiskt. Och det gör ju bara att då blir man ju ännu mer intresserad för att se honom mot Lima. Så kul. Väldigt... roligt att se när matcher utspelas på det här sättet också. Den man inte visste lika mycket om kliver istället in och nu har alla ögonen på Karl Minasian. Ja, tungviktsmatchen. Nerman Haydarpasic, returmöte mot Fatih Aktas. Alltså, jag tyckte inte att det var skitkul. Det är nog egentligen bara det jag kan säga. Jättekul att vinsten gick till Nermin. Jätteroligt. Och jag tyckte ändå att när Nermin väl släppte, det var skillnad. Alltså det var det. Han prickade med de tyngre smällarna och jag tyckte nog inte att det var någon diskussion där. Men jag kan vara helt ärlig och säga också att jag var inte jättenyfiken på det här returmötet. Så att jag var inte supertaggad. Jag Hoppas nu inte att det blir ett till returmöte för Nermin, utan att han får möta en ny motståndare. Jag tycker ändå att han är så pass tidigt i sin karriär också att det är nog roligare att se nytt motstånd än att man så här tidigt börjar liksom gå returmatcher. Men ja, jag kan fatta att de hade gjort den. Men det, jag tror redan för mig var lite udden borttagen när matchen väl började. Och jag kommer ändå vara ärlig med det. Men jag tyckte fortfarande snyggt jobb av Nermin. Jag tror att hade Nermin höjt sin output så tror jag också att han hade kunnat avsluta Fatih. Jag fick lite den känslan, för han prickade med några bomber och det var någon knockdown där det kändes som att det kan verkligen vara nära nu. Men ja, grymt, grattis till vinsten och fixa någon helt ny motståndare, en ny utmaning till Nermin, för det är det vi vill se. Vi vill se honom gå in och fightas igen, men gärna mot ett nytt ansikte där inne. Det skulle i alla fall höja intresset för mig, och det här är en jätteindividuell tanke som jag delar här, men jag vill jättegärna se honom igen, men jag vill se honom mot helt nytt motstånd.
Ja, jag håller med. Alltså det kändes verkligen som att Nermin stegrade ett par nivåer, och jag tror som du säger Palle också, att om man hade haft lite mer volym så hade han nog kunnat avsluta aktier. Så jag tyckte det märktes att Nermin träffade med renare slag, bättre slag. Han fick ju den nedslagningen i andra ronden. Ja, definitivt spännande. Alltså Nermin då, liksom att se hans utveckling som fighter. Speciellt när man tänker på hur lite tid han har spenderat som MMA-fighter. Liksom.
Mm.
Men jag tror det är dags att kolla på någon ny motståndare. Och jag har faktiskt gett ett litet förslag till Nermin, en kroat vid namn Martin Batur. Han har record på 7-3, har vunnit 6 av sina 7 senaste, och då var den förlusten, hans enda förlusten sedan typ 2014 emot Alexander Rakic.
Mm.
Så jag tycker det är en intressant match som är ett bra steg upp för Nermin.
Spännande matchning.
Mm.
Riktigt, riktigt spännande. Nej, men jag håller med. Det vore kul, och det där vore väldigt intressant att se. Du skickade honom till mig innan, och jag är på. Ta mina pengar. Det här vill jag se.
Yeah.
Det vill jag se. Vi hade ju till svensk möte. Christian Stigenberg som mötte Theodor Berggren. Väldigt hypad match också. Våra två, det är Gävle versus Umeå. Det är alltid kul när det blir de här statskamperna, precis som Löf och Bark hade sina statskamper. Och Berggren hade ju liksom gjort en riktigt snygg prestation senast mot Tobbe Wallberg. Också fått multifight deal. Bergen. Sjukt, alla som har fått multifight deals har torskat sina matcher. Visst är det så? Det är 3 pers.
Ja, det är det fan. Det har jag inte tänkt på.
Lima kanske har multifight deal
också. Senast var mot Wallberg, och sen så kommer han nu från submission minst över i Blima fall.
Men det var inte FCR, va?
Jo.
Var det FCR? Okej. Okay. Ja. Just det. Mm.
Ja, men jätterolig match. Och det var det, jag tror jag sa det liksom i pre-fight-grejen också, att detta var stark kandidat för Fight of the Night. Men ja, när Zoran fightas så kommer det i stort sett alltid gå till honom. Men jätterolig match. Tydligen så skadade Berggren sin axel redan i första ronden. För mig så märktes det inte. Jag tyckte han fightades bra. Det bara att helt ärligt, Christian Stigenberg är en kille som är svår att se bra ut mot. Han är så klurig, liksom. Hans slag kommer från udda vinklar. Han använder sin räckvidd och längd jättebra. Jag gillade mycket vad han gjorde i clinch också. Han var väldigt effektiv i clinch, bra på marken. Men sen samtidigt, Berggren gav igen en match också. Han träffade nog bara en gång jätterent med sin spinning elbow. Men jag tror en väldigt bra ändå mycket lärdomar för Berggren som man kan ta från detta. Kul att se Stigenberg tillbaka i vinstkolumnen. Och jag tror båda två kommer gå väldigt långt. Liksom Berggren är 22 år gammal, Stigenberg är förvisso lite äldre. Men jätterolig match. Och jag vill gärna se båda två så snabbt som möjligt igen. Liksom.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, Stigenberg är knepig alltså. Han är också väldigt lång för viktklassen, och det syns alltså. Den där räckvidden, det är svårt att ta sig igenom den, och jag visste ju inte om det här med axeln, men ja, Det är klart att det sätter ju till sina problem också när det är en person du måste stänga din distans på. Att ha en axel också som inte riktigt funkar. Det blir svårt. Men grymt, grymt jobbat av Stigenberg. Alltså vad kan man säga? Fint, fint arbete. Söders Fight Gym fick en förlust på den här galan också. Men rädde ju ut det här under Stigenberg-matchen. Så det måste ha varit väldigt skönt för teamet att komma hem med i alla fall en seger där. Men jag tror också det här, det är unga killar liksom. Theodor Bergen är ju knappt, han var 22 tror jag han sa när han var med i liven då. Vi kommer se båda de här igen. De kommer utvecklas. Vem vet, kanske blir en rematch längre fram i UFC. Precis som Panni och Lina fick. Kanske blir det någon sån 10 år. Står grabbarna där och gör upp igen. Så, nej men väldigt bra match. Alltså jag tyckte det var väldigt, väldigt underhållande match. Det var kul att se, för det var verkligen, båda hade ett, alltså det blir ju ett pussel att lösa när de har väldigt olika stil. Och Stigenberg har ju, det är en unik stil som de har. Det är lite unik, men den påminner lite om, jag har ofta nämnt Diaz-bröderna. Det känns som att det är ganska inspirerat utav Diaz-bröderna på det där gymmet. Och roligt. Jag ser fram emot att se både Stigenberg och Theodor igen. Alltså det ska bli jättekul att se hur, vad de får för något i framtiden efter de här matchningarna. Malik Poor och Safi Husseini fick ju öppna upp matchen. Malik Poors leg kicks. Herregud alltså. Det var inte att leka med.
Alltså vi sa ju det i pre-fight-grejen att detta är ju Safi Husseinis största test. Ja. Alltså med hästlängder. Och även om han förlorade matchen tydligt liksom, och jag tror varenda rond, och jag tror till och med sista ronden var en 10-8 rond. Ändå, alltså han visade mycket hjärta och kämpaglöd och sånt där. Och jag tror faktiskt att detta kan hjälpa honom i längden. Mm. För han fick se lite grann vad som inte funkar. Och var hans defensiva hål ligger någonstans. Men det var så kul att, alltså ja, det är väl kanske ingen hemlighet att jag har lite av en bromance med Amir. Och jättekul att se han tillbaks i vinstkolumnen. Han såg riktigt bra. Jag älskar när han började hitta de här kroppslagen. Och han märkte, jag har hittat en lucka här. Han använde det. Alltså han såg bra ut i stort sett allting. Han var mycket mer kontrollerad och tog inte onödiga risker och sånt. Och ett bra sätt att öppna huvudkortet på.
Ja, verkligen. Nej, men riktigt, riktigt bra match. Väldigt underhållande. Och alltså jag måste ändå säga hatten av till Safi. För att han fortsatte stå på det där benet. Alltså jag trodde att han skulle gå ner när som helst. Men han fortsatte att gå framåt, skifta stance. Ja, verkligen. Det krävs mycket hjärta där också för att fortsätta stå som Safi Husseini gjorde i tre ronder. För det där hade lika gärna kunnat vara TKO by leg kicks. Så... grymt jobbat Amir, kul för honom att få komma tillbaka i segerpoolen igen. Det kändes lite som att när den där vinsten kom att det har varit en berg- och dalbana mentalt. Det var lite den känslan jag fick när han väl vann. Och jag tror att vi kommer se en annan Amir i nästa match.
Ja, yeah, det tror jag också.
Ska vi ta de här sista matcherna på kortet då? De som var på underkortet. Yeah. Glenn McVie submittade Michi Saristo. Och egentligen det intressanta med den matchen var ju utmaningen efter. Att han vill nu möta Bilal Tipsev igen. De har mött sig en gång tidigare. Var det i Brave? Nej, jo.
Ja, det var ju Brave.
Det var ju Brave, ja. Jag gillade det.
Liksom snabb cred också till McVay som han kanske inte är jättekänd för svenska fans, men han har bara mött mördare liksom. Alltså han har inte tagit en enda lätt match. Och jag visste ju lite i förhand att det här med Bilal returmatchen var i planeringsfasen, så det gav ju liksom lite extra spänning till det. Även om jag inte fick mycket av Missy Saris då, så tyckte jag han, de där alltså hans sparkar såg bra ut, och han är ju IMAF fighter, och jag har alltid mycket respekt för de som har fightats i IMAF. Så ja, riktigt, riktigt kul att se. Glenn McVie har en skön energi. Jag har gjort en intervju med honom som var väldigt svordomsfylld, där han hade ett och annat att säga om All Stars, och jag misstänker att det kommer användas i promopaketet till nästa FCR.
Ja, bra, då vet vi vad vi har att se fram emot helt enkelt. Det kommer snart, hypen har redan påbörjats. Martin Kony mötte Anton Hellström. Ja, Han gjorde det man ska göra mot en boxare. Plocka ner dem på marken och strypa ur dem. Så det var textboksexempel på en bra gameplan och väl genomförd. Vi hade ju med Anton Hellström i MMA-podden live. Lyssna på det, för vi hade en intressant diskussion och jag har sagt att vi ska få in honom på en MMA-podden special framöver. Och detsamma gäller även Theodor Bergen som ska komma in. Så snyggt jobbat av Martin Corny. Första matchen var Josefin Modig. Hon vann mot finskan Jannika Antime via enhälligt omslut. Jag har inte jättemycket att säga om den matchen. Jag vet inte om något du vill slänga in där.
Alltså det var, jag hade ju redan sett deras match innan, eller deras första match rättare sagt, där jag kände att Modig vann ganska tydligt. Och jag var inte säker, alltså jag hade hört att Antime hade tränat mycket mer på sin striking sen dess, så jag var kanske lite nyfiken på att se det. Men nej, så Josefin låg ju steget före i stort sett varenda aspekt av matchen. Och jag menar, nu hon har vunnit World Cup, hon har vunnit SM, hon har vunnit SM i BJJ, nu har hon vunnit sin debut i FCR. Jag vet att du sa efteråt att hennes proffsdebut hänger på hennes...
Ja.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hon har verkligen briljerat. Hon har blivit en av de mest omtalade amatörerna i Sverige. Jag vill gärna se det klivet till proffs. Det är kanske min största typ takeaway från det, att jag känner att hon är redo. Hon har swag, hon har uppenbarligen talang. Hon är en duktigt allsidig fighter. Hon har varit runt om i hela Sverige och tränat med alla de bästa liksom tjejerna i Sverige. Jag hade så gärna sett henne ta klivet till proffs.
Jag håller med. Mamma, släpp din dotter fri. Klipp navelsträngen. Låt fågelungen flyga ur boet. Nu är det proffskarriären som gäller. Ja, så vi får avsluta också såklart med att säga tack Zlatko, Davor, Jörgen. Grymt jobbat. Jättebra jobbat med de här galerna. Det är kul att höra att ni vill producera så pass mycket event också per år. Och att det här... maskineriet börjar liksom flyta på väldigt fint nu. Det känns som att alla börjar hitta sin plats och liksom. Det är ett maskineri som är väloljat, och det kommer bara bli ännu mer väloljat. Så fortsätt bara, gör er grej, kriga på, kör på med allting. Vi vill bara se mer FCR. Och kommer vi kunna i slutändan gå på en gala varannan månad, eller vad er plan är? Yes, ta mina pengar. Vi vill se mer FCR helt enkelt. Nu kör vi.
Ja, gärna. Jag hade älskat en FCR i månaden, seriöst. Vilka storylines man hade kunnat bygga. Men jag tror de siktar på att ta 6 galor nästa år. Förmodligen 8 efter det. Och ja, man märker att bollen är i rullning för FCR, och det är så kul att se.
Ja, 100%. Nu går vi till det mest väloljade maskineriet utav dem alla. Vi har UFC nu i helgen. Den går under titeln UFC on ESPN nummer 36. Jan Blachowicz, tidigare mästaren with the legendary power, möter Alexander Rakic, en kille som jag själv har sagt att den här killen har potential att bli champ. Men jag drar lite i bromsen där, för att jag har inte riktigt fått den känslan under de senaste matcherna. Men nu får han ett extremt test. Han sätts mot den tidigare lättungviktsmästaren Jan Blachowicz. Och det här är ju då Blachowicz första matchen han förlorade titeln mot Gloveteixeira. En match där han själv säger att ja, det spelar ingen roll vem jag hade mött, jag hade förlorat. Allting som kunde gå fel gick fel. Innan det har han sett fantastisk ut. Men nu får han då Alexander Rakic. Rakic kliver in med 14 vinster, 9 via knock, 1 via sub. Han har 2 förluster, endast blivit submittad en gång. Han förlorar mot Volkan Ozdemir på delat domslut. Sen har han vunnit mot Anthony Smith, domslut, Thiago Santos, domslut. Men nu kliver han upp många kaliber när han tar sig an Jan Blahovic. Och då ska vi köra Blahovics rekord också. Det är 28 vinster, 8 via knock, 9 sub, 11 gånger domslut. 9 förluster, 2 via knock, 2 via sub, 5 domslut som inte har gått hans väg. Det här är en väldigt intressant match. Jag tycker att den här matchen är super, super spännande. För det här ger också så här försmak på något sätt på att hur är Rakic mot en mästare? Det är ju det. För jag vet inte. Jag tror på Blahovic när han säger att alltså det liksom allting gick fel. Jag var så övertygad om att han skulle vinna mot Glover. Vi får ju se hur det går för Glover mot Jiri Prochazka. Det kanske är så att allting verkligen gick fel på Blahovic och att det är en mardröm för Teixeira att möta Prochazka. Men nu vill ju Blahovic då såklart tillbaka till titeln. Och då är det Rakic han möter. Som jag sa tidigare, Rakic för mig, han har sett fenomenal ut. Men det är just de här sista matcherna. Och varför har jag då börjat tvivla lite? För att jag får lite den här fight to not lose-vibben av honom. Och jag tycker att det är lite oroväckande när man vill bli mästare när man börjar gå in i de matcherna. För att jag tycker ändå inte att han har varit vårdslös innan. Jag tycker att han fightat väldigt strategiskt och väldigt bra, men haft en lite mer benägenhet att liksom trycka på avtryckaren. Och så, ja, är kluven. Vad är dina tankar inför det här mötet?
Jag var lite inne på liknande linjer. Jag var kanske tydligare. Okej, andra nysningen försvann. Men jag är kanske lite mer tydligt inne på Blahovic på denna. Jag bara känner att, lite grann som du säger, jag har inte varit jätteimponerad av Rakics 2 senaste vinster. Det har definitivt varit lite safeande, typ vinna poäng snarare än att avsluta matchen. Detta är definitivt ett väldigt stort steg upp för honom, ett stort test. Liksom de senaste vinsterna, Thiago Santos och Anthony Smith, absolut bra namn, men jag tror de flesta är överens om att det är 2 namn som inte kommer komma till en titelmatch under resten av deras karriär. Blachowicz, ja, jag var så såld på hans legendary Polish power, och sen så hände det mot Glover. Och jag tror nog också det. Jag känner att han inte visade sitt bästa där. Det kändes definitivt som en off-kväll för honom. Och jag tror han tar Rakic. Jag blir faktiskt inte förvånad om han avslutar honom. Det sättet som jag kan se Rakic vinna, det är genom att fightas lite grann på utsidan, sådär typ sparkdistans, plocka poäng, clincha upp mot buren. Jag tror inte han kommer kunna få ner Blahovic. Liksom i tajtare striking distans, då gör jag definitivt en fördel till Blahovic. Jag känner att Blahovic tar detta, domslut eller kanske TKO, någonting sånt. Jag känner att man hade behövt se någonting otroligt imponerande och helt nytt från Rakic för att han ska klara av detta, och jag tror inte han är där än.
Nej, jag kan verkligen inte göra mer än att hålla med. Hade han levererat en annan typ av liksom prestationer i sina senaste matcher då, och då pratar jag om Rakic, då hade jag varit lite mer övertygad. Men det känns som att ju mer han har klivit upp i rankingen, desto mer safeande har kommit från hans håll. Och jag tror inte att han har råd att safea mot Blahovic. Jag har väldigt svårt att se det. Nej, det kommer inte funka. Han måste vrida upp volymen väldigt mycket. Höja tempot. Han måste göra det varmare in i buren, om man säger så. Han måste verkligen öka hettan där inne och sätta pressen på Blahovic. Annars tror jag att det blir jobbigt för Alexander Rakic. Alexander Rakic har definitivt verktygen för att kunna vinna över Blahovic. Det tror jag. Men han har inte visat det i de senaste 3. Och då... då blir det väldigt svårt att sitta och säga att han kommer kunna vinna. Så jag rent kallt bara, jag säger att Blahovic kommer att vinna. Jag blir inte ens förvånad om Blažić till och med kanske avslutar Rakic. Det, jag skulle inte bli helt förvånad om man lyckas med det.
Ja.
Ska vi rulla vidare?
Nästa match är en riktig pick'em dock.
Ja.
Alltså det kan gå hur som helst.
Ja.
Ryan Spann, Ion Cutelaba. Ingen aning. Jag vet inte. Det är den som träffar hårdast först. Seriöst liksom. Det är en sån match.
Ja, och det brukar ju vara en sån match när Cutelaba är involverad på den vänster.
Ja,
det är den som träffar först är den som kommer vinna. Jag vet inte heller, det är singelsland för mig på de här. Jag tycker att Ryan Spann kan i och för sig vara ibland lite mer kalkylerad, medan Cutelaba är okay, kill or be killed. Det är lite den inställningen han har där. Han hoppas på att han kommer att döda innan han blir dödad själv, men han kör ett farligt game många gånger, även fast han ibland vinner. Ibland har han förmåga att bli trött, men jag tyckte han har sett lite liksom piggare ut i sina senaste matcher, för att han kanske har konserverat sig lite grann. Men shit, jag vet
det som
inte.
Det som får mig att luta lite mer åt Cutelabas håll, det är att jag tycker att Spann kan bli lite slarvig i vissa instanser. Liksom. Jag tänker på Johnny Walker-matchen till exempel, där jag tyckte han öppnade väldigt bra, men sen typ på något sätt släppte och så straffade sig och han förlorade på TKO. Anthony Smith, liksom en match som jag tycker borde varit jämnare än vad den var. Och sen låt oss inte glömma att han gick 3 ronder med Sam Alvey och det blev en split. Det är ett omedelbart varningstecken där om du får en split mot Sam Alvey.
Ja, nej.
Men
ja,
det är jättesvårt att säga.
Sam Alvey är din favorit.
Ja, exakt.
Det är det som är grejen. Det är svårt. Jag var nästan på väg att luta mig mot Ryan Spann där lite, men nu vet jag inte. Jag vet inte.
Det är som avgjorde, eller hur?
Ja, det måste varit det. Split mot Sam Alvey, då blir man aldrig övertygad helt enkelt. Jobbig match för Louis Smolka. Mötte David Grant. Och Smolka har ju inte direkt fått till sin grej senaste tiden. Alltså, det är så sjukt att den här killen gick ifrån och var någon så här, han kommer ta ett bälte, och sen har han ju bara fallit. Förlorade senast mot Vince Morales, blev knockad i första ronden. Nu möter han David Dangerous Grant. Men oj, det här är det ju kollat fel. Grant har ju alltså 2 förluster på rad. Så det kanske är en perfekt matchning för Smolka ändå. Men
jag tycker Grant har sett mycket bättre ut. Alltså Adrian, ja. De som Grant har förlorat mot, alltså Adrian Yanez, kanske är den mest underskattade killen i bantamvikt. Och då är det en, som jag har sagt hela tiden, jag kan inte säga nog med bra grejer om den divisionen. Och innan det är Marlon Vera och domslut, båda 2 domslut, split mot Yanez till och med. Jag har för mig att Yanez-matchen var riktigt jämn. Medans Smolka, han har varvat vinster och förluster, och i alla de förlusterna har han blivit avslutad i första ronden. Lite oroväckande. Man får genast frågor om liksom hans defensiv. Jag tycker Grant är en, utöver att han är typ kanske den trevligaste människan på planeten, en fighter som börjar hitta sitt game väldigt mycket. Han var lite mer enformig förr med typ, han var nästan bara en rock igenom grappler, men jag tycker han har sett väldigt bra ut med sin boxning på sistone. Hans 2 senaste vinster är ju liksom på TKO. Så jag tror jag lutar ganska starkt mot Grant i denna. Det är så konstigt att se Louis Smolkas fall, som du säger. Alltså folk pratade om titelmatcher och sånt, och nu känns det som att man kan räkna bort han från alla i topp 15.
Ja.
Så ja, jag tror, och sen eftersom man har varvat vinster och förlust, okej, om man ska följa den vidskepligheten så borde han vinna denna, men det kommer han inte göra, så the curse kommer att brytas, eller blir ännu värre kanske, hur man än ska säga det.
Ja, nej, jag tror det är mer det som du säger, namnen har förlorat mot också, så nej, jag står kvar vid det jag sa från början. Jag tror ändå att David Grant kommer att göra riktigt jobbigt för Smolka. Är det någonting mer som sticker ut för dig på den här galan?
En match som inte gör särskilt mycket för lättviktsdivisionen, men som jag tror kan bli väldigt kul, Frank Camacho mot Manuel Torres. Jag är nästan förvånad att Camacho är kvar i UFC, för han har vunnit en av sina 5 senaste. Men den killen är riktigt underhållande. Han ger det sitt allt. Han är otroligt kul att se. Och sen Manuel Toros, a.k.a. El Loco. Han kommer in från Contender Series där han vann sin match i Contender Series på knockout i första ronden. Mexikansk fighter så brukar leverera en hel del spänning. Jag tror det kan kanske bli fight of the night. Vi får se.
Ja. Camacho är ju underhållande. Vinst eller förlust så är han ju väldigt rolig. Men jag håller med dig. Han har bara vunnit mot Nick. Han har i för sig vunnit lite mer, såg jag där. Men på sina senaste fem så är Nick Hines och han torskat mot där just Justin James. Ja. Det är lite tvek där. Om jag kommer gå fram. Men intressant match. Jag vill också lyfta Michael Johnson. Som möter Alan Patrick. Alan Patrick duckade ju lite snyggt en rematch mot Mason Jones. Men nu får han istället möta Michael Johnson. Så det kanske lönar sig ändå. Så Michael Johnson är ju ett namn liksom. Varit med väldigt länge i gamet. Fightats i många år. Han har 19 vinster, 17 stycken förluster. Har väl inte riktigt gått som han har velat senaste tiden. Han har väl förlorat mer än vad han har vunnit. Ja, han har just nu 4 stycken förluster i ryggen. Alan Patrick har totalt 15 vinster, 3 stycken förluster. Och det är ju då Mason Jones som blev... Det blev en no contest till slut. Det är så de har satt den. Innan det förlorade han mot Scott Holtzman och Bobby Green. Alltså det här är ju egentligen Michael Johnsons match att förlora. Alltså han ska ju vinna mot Alan Patrick. Alltså han ska ju vinna mot dem och... Gör han inte det, då tror jag nog att det är lika dags bra att gå över till bare knuckle fighting kanske.
Ja, jag tycker också det. Men utöver att han har förlorat 4 raka så har han också förlorat 7 av sina 9 senaste. Och då var en av de vinsterna mot Artem Lobov och den andra var en split mot Andrew Feely som jag tyckte Feely vann. Så ja, det har ju inte varit, det är så bisarrt att Johnson har besegrat Dustin Poirier när man sätter allt det i perspektiv. Det är så bisarrt.
Ja.
Men ja, alltså han borde vinna denna, men han är kanske den mest ojämna fightern i UFC. Liksom han visar glimtar av briljans som han gjorde mot Poirier, som han gjorde mot Edson Barbosa. Men sen så förlorar han också och tappar i situationer där han inte borde. Och sen så har han kanske rekordet för den dåligaste trash-talken någonsin. När han snackade med Justin Gaethje. Ja. Och Gaethje sa, I'm gonna pick you apart piece by piece. Och Johnson svarar, I eat my shit whole. Ain't no piece. Vadå, du äter ditt bajs? Det där kom inte ut så som du trodde att det skulle, Michael Johnson. Men,
nej.
Ja, och just det, en liten kul kuriosa grej här. Japans Tatsuro Taira, obesegrad flygviktare, rankad nummer 1 i flygvikt i Japan, gör sin UFC-debut. Liksom flygvikt har blivit en mycket mer spännande division på sistone. Den är absolut en division som har öppnats upp lite grann. Och Japan har ju väntat på att få den här stora stjärnan som ska slå igenom i UFC. Och vem vet, det kanske blir Taira.
Ja. Det är bara att hålla ögonen öppna. Har gått väldigt mycket, faktiskt väldigt mycket på Shoto. Debuterade 2018. Nu är han i UFC och han är obesegrad med 10-0. Möter Carlos Candelario som har 8 vinster, en förlust. Candelario har, han kommer från Contender Series-vägen. Förlorade en match på delat omslut men får nu då ändå möjligheten i UFC. Ja.
Nej, det är kul.
Nej, men spännande. Jag tycker bara att vi går igenom lite PFL, tänkte jag. För att vi hade ju ändå Sadbosy som fightades där i fredags. Och han vann. Han vann på delat omslut mot Nikolaj Aleksasin. Något i den stilen. Vann han mot, så det betyder då att han... Jag tror ändå att han hade gått vidare även om han hade förlorat den här matchen. Men han har i alla fall en vinst, så det betyder mer poäng. För det är ju, de fightades efter ett... sjukt konstigt poängsystem där, vilket är bara jättesnurrigt hur det där poängsystemet funkar. Men han har gått vidare, så kul att han vann, att han plockar hem den vinsten. Andra namn att nämna är då att Rory McDonald också vann sin match. Anthony Pettis vann sin match. Båda två avslutade sina motståndare i den första ronden. Kayla Harrison, ja, kom väl inte som en chock att hon också vann. Hon har ju signat med dem igen och är kvar. Martin Hamlet också, norrmannen, fightades där om det var för någon eller några veckor sedan. Och han vann sin match också. Så att vi har ju skandinaver. Och jag vet att det här även sänds på Viaplay. För er som vill kolla på Viaplay så kommer ni kunna... Eller se PFL, så kan ni då se det på Viaplay om ni vill. Så det är bara att kolla in. Grymt! Är det någonting som vi har missat?
Canelo Alvarez förlorade för första gången på nästan 10 år.
Just det.
Mitt mexikanska hjärta gick i 1000 bitar. Mm. Det här är ingen bra måndag. Alltså vi hade Rose Esparza och sen Canelo. Uff, fast det var så mycket annat bra att fokusera på. Det är inte som Sälmåndagen. Men ändå lite värt att påpeka det, för det är en av de största skrällarna liksom i kampsport på ett tag. Som kanske i efterhand inte är lika stor skräll när man tänker på att okej, Canelo flyttade, alltså han har gått upp till lättungvikt, och det är ju bara för att han har dominerat mellanvikt och sen supervältervikt och sen vanlig weltervikt. Så jag tycker ändå att han är den bästa boxaren i världen. Men att han fokuserade, nu har jag inte sett hela matchen, bara highlightsen, men han fokuserade för mycket på powerslag än att få ihop kombinationer. Och han fastnade bakom Dmitry Bivovs jabb lite för mycket.
Mm.
Men ja, det, där ser man även solen har sina fläckar. Även Canelo Alvarez kan förlora.
Ja, jo, men så är det ju verkligen. Jag tror att många blev förvånade då de ganska kallt räknade med att han skulle ta hem en seger, vilket han då inte gjorde. Men it's the name of the game. Det är så. Man vinner och man förlorar. Du! Vänta 2 sek, jag har fått lyssna frågor. Jag måste bara hämta min telefon, för den ligger 2 meter bort på laddning. Vänta. Då ska vi se vad ni har ställt för briljanta frågor till oss. Nu ska vi kolla. Just det, jag vet att jag fick en fråga som var: hur många gånger somnade du under Namajones-matchen?
Jag var nära på att tuppa av flera gånger, kan jag säga.
Ja, hemligheten är ju att ni spolade förbi den så du slapp somna. Då ska vi se. Nej, vilken fel. Där. Ska vi se, visa alla. Filip Glimberg frågar, och det var även han som hade frågat hur många gånger du somnade under den matchen. Han har i alla fall frågat: har Gaethje fått sin sista titelchans? Du får svara på den.
Nej, jag tror inte det. Han håller sig ändå i toppen. De enda han har förlorat mot, det är ju ändå typ fighters som antingen är UFC-mästare eller har hållit i en UFC-titel. Mm. Liksom det var Eddie Alvarez, före detta lättviktsmästare, Dustin Poirier, före detta interimmästare, Khabib, som ingen någonsin har slagit, och nu Oliveira, som är liksom det största problemet i hela divisionen. Nej, jag tycker inte man kan räkna bort honom just än. Om någon tar sig förbi Oliveira så öppnar det ju upp för Gaethje. Ja, och han är väl inte så gammal heller. Hur gammal är han? 33? Ja, det är väl... Jag vet, kanske inte. Jag tycker han har fortfarande mycket att ge i alla fall. Och sen vem vet, han kanske kan hoppa in på kort notis i någon titelmatch och någon blir skadad så där. Han har ändå levererat otroligt mycket bra prestationer i UFC. Jag tycker att man kan inte räkna bort han helt. Kanske finns ett sista försök.
Ja, det kan det definitivt göra. Vi går vidare här. Det är 9 hål, en jättekonstig kodkombination, så jag hoppar över helt enkelt. Så här, han frågar: tror du UFC kommer till Sverige inom en snar framtid? Enkla svaret är ja. Hur nära den framtiden är, det vet vi inte riktigt. Vi vet att allting hänger på pandemin. Fortfarande, det är inte öppet överallt. Det är inte jättelätt att flyga runt ett liksom stort, ska vi säga, en stor karavan som UFC ändå är till andra länder. Men de kommer definitivt att komma tillbaka. Filip, ja.
Nej, bara typ ja, det är helt rätt.
Ja. Filip Glimberg, han frågar om matchups i topp 10 i lättvikt. Vi har i princip gått igenom hela den listan, inte matchups så, men vi har ändå suttit och tittat mycket på den listan, så jag tror att vi får hoppa just den önskan. Här har vi då MMA Malte, my man, som tog med sin tjej för första gången på en MMA-gala live. FCR 12 i helgen var de där. De hade tagit sig hela vägen till Västerås för att avnjuta FCR och även passa på att träffa upp alla från MMA-podden och snacka med dem. Kul att träffa dig, Malte. Efter alla dessa år på Instagram så fick jag även äntligen snacka med dig lite face to face. Då ska vi se. Här har två frågor här då. Nästa steg för Nermin. Vem ska han möta näst och varför? Det svaret har du redan fått. Det har vi gått igenom. Två matcher som borde hända på FCR. Det är Zoran Toma Tevo Jakobsson Stigenberg.
Hmm.
Ja, varför inte?
Intressant. Stort steg upp för Stigenberg egentligen. Jag är nästan tänker mer på Stigenberg mot Stromanis faktiskt. Jag hade kunnat, ja. Jag tror det kan vara ett lite stort kliv rankningsmässigt och erfarenhetsmässigt att sätta han mot Jakobsson.
Ja. En till fråga här, en ny fråga här från Noel Sem som frågar: hade Tony haft en chans mot Chandler om inte den och så lyckoträffen hade skett? Ja, nu börjar vi nästan med Nate Diaz-spekulationer här, om det hade varit 10 ronder till. Alltså det såg ju bra ut i första ronden, men fortfarande, alltså det finns så många matcher där det har sett jättebra ut i första ronden och sen har det bara tokvänt. Så det kan ha varit ett sånt scenario där. Men tänk till exempel, för att göra ett exempel här nu med Milic till exempel och Anton Larsson. Det såg skakigt ut för Milic, men han räddade ut i rond 2 och det var det också som Chandler gjorde. Han steppade upp. Ja, jag tror nog ändå att han inte hade klarat sig.
Jag känner också det. Alltså chans, finns det en chans? Absolut, det finns alltid en chans för att MMA och allting kan hända. Men som jag påpekade innan, han har en ganska öppen gard. Ett sånt riktigt hårt slag upp, liksom upp genom mitten, hängde nästan i luften. Det är inte sällan som man har sett fighters förlora första ronden och sen komma tillbaka och rätta till alla misstagen. Så den chansen är ganska minimal.
Ja. Persman Pars frågar: om det inte nämnts, hur ser ni på domslutet mellan Löf och Bark? Vi har nämnt det. Men här kommer en fråga och den här ska vi båda svara på. UFC kommer att förbjuda fighters att ta med sig flaggor. Vad tycker ni om det? Du får börja.
Ja, jag förstår väl varför, det har ju med hela Ryssland och Ukraina-grejen att göra. Jag tyckte Dana Whites svar var väldigt spydigt. Alltså, det är ju klart att man som journalist kommer fråga, liksom, ni har infört detta förbudet, varför? Och Dana White bara typ, du vet varför, spela inte det spel. Och det är väl deras jobb att ställa frågan. Liksom, även om man vet svaret så vill man höra svaret från Dana White. Alltså jag kan väl förstå det till viss sätt. Jag vet inte om jag håller med det helt och hållet. Jag menar, eller jag vet, ryska flaggan har ju förbjudits på väldigt, jag menar, jag såg att PFL, de kör ju med någon annan flagga än ryska flaggan. IMAF har gjort samma sak. UFC är egentligen bara den senaste i en rad olika organisationer som förbjuder det nu. Och sen är de åtminstone konsekventa att de inte bara förbjuder ryska flaggan men typ alla flaggor. Det är synd också på sitt sätt. Det gav en storartad sportslig känsla på något sätt. Liksom. Jag vet inte. Helt ärligt, jag bryr mig inte jättemycket. Det är synd, men jag kan väl förstå det.
Ja, alltså jag fattar det. Jag tyckte nog däremot inte att hans svar var lika spydigt som du hade upplevt det. Jag tyckte mer att han bara sa, i min, så som jag tolkar hans svar, han bara, fan, ni vet varför, liksom, vi ska inte ens gå dit. Liksom. Jag tror inte ens han vill dra igång konversationen. Jag kan förstå den. Alltså den, ja, jag fattar journalisten som ställer, men jag tyckte ändå att han blev, jag tyckte att han blev ganska snällt besvarad i alla fall. Men jag fattar. Det ser ut som det gör idag, och då har nog UFC, de gör nog så här istället. Vi tillåter fighters från Ryssland att fortsätta fightas om de kan komma hit med visum och allt. Men flaggan kommer inte att få liksom, ja, paraderas, eller vad man säger, gå ut på parad där liksom. Och då har de istället gjort det för alla. Och det är väl bättre än att det blir att man börjar liksom särskilja på folk och sånt där. Utan alla flaggor.
Jag ser hellre bara ryska fighters än ryska flaggan, om vi säger det som så.
Ja, men jag kan hålla med där på något sätt. Så kan jag väl göra det liksom. Men jag fattar. Jag förstår varför, så som det ser ut idag. Och hur det också liksom, hela den här, vi får inte, alltså, hela den här världen-grejen, den, nu har det ju blivit lite det här då. Nu har ju det här kriget på något skevt sätt börjat bli lite normalt för alla. Man pratar inte lika mycket om det längre som man gjorde innan liksom. Precis när det började, då ville ju alla prata om alla andra krig för att man skulle påminna alla om alla andra krig som var. Nu pratar ingen om något krig för att nu börjar det bli normalt på något jävla sjukt sätt liksom. Men samtidigt så, stämningen i det här, den är intensivare än vad den någonsin har varit också liksom. Så att jag tror att det är bra att de här gränserna på något jävla vänster dras ändå på något sätt liksom. Och UFC gör det på det här sättet, fine. Jag är okej med det. Jag tror även att när det här är över, ja, då kommer säkert flaggor och sånt komma tillbaka. Jag skulle inte förvåna mig. Med tiden så kommer även det att komma tillbaka. Men som det är just nu, kanske det bästa beslutet är att ta bort det bara. Göra det enkelt för sig. Sista frågan, två frågorna kommer från Hannes Larsson och vi har egentligen svarat på alla, men han frågar i alla fall: vad tycker du om domslutet i sådan matchen? Och sen skriver han: bästa podden, vem vill du se Stigenberg möta? Och vi gick ju ganska precis igenom den. Stromanis hade varit intressant. Jag tycker nog själv att Jakobsson är ett lite för snabbt kliv upp, men han och Stromanis, för då får också Stromanis bevisa att han, det är win-win i båda de fallen. Båda har någonting att bevisa. Så jag tycker att det är en bra matchning. Det är en riktigt bra matchning. Där var vi klara med lyssnarfrågorna. Super. Då får vi ju äntligen, eller äntligen, tycker kanske inte ni, kanske hade velat lyssna på en timme till.
All night long.
Exakt. Hörrni, om ni vill kan ni bli Patreons. Om ni vill stötta podden så kan ni göra det. Det skulle uppskattas jättemycket och liksom få den här podden att rulla vidare. Som ni märkt så har det börjat rulla lite reklam. Det är för att vi är på en, eller podden ligger på en plattform, en Acast, och då är det lite reklam. Och lyssna gärna på reklamen, för det bidrar till podden. Så liksom, lyssna på ett avsnitt en extra gång och så vidare. Lyssna på ett gammalt favoritavsnitt igen liksom. Så ni är med och stöttar så också.
Ni får den här podden gratis. Liksom, ja. Ni behöver inte betala för den. Bara betala med lite tid för att lyssna på lite reklam. Det är inte så mycket begärt, kan jag tycka.
Nej. Så är det. Jag har ju en annan podd, så för er som gillar att höra mig här, lyssna gärna in Öppet sinne. Ni kan följa MMA-podden på Instagram, som är @MMA-podden. Ni kan följa mig på Instagram, @Paulervaje. Återigen, tack till Bastard Burgers för den här helgen. Den var magisk. Vill ni att vi kommer till er stad, skriv till oss. Desto fler som skriver till oss från samma stad, då ser vi till att göra vårt bästa att komma dit, käka burgare och snacka MMA. Om man inte redan följer dig på din resa, var hittar man Mr. Sebastian Wendel Martinez?
Så givetvis, om ni vill se bilder på min katt Diego, så kan ni följa mig på mitt personliga konto @vmseb. Är ni mer intresserade av MMA så följ mig på mitt jobbkonto @WendelMartinez. Och om ni vill se och lyssna på min podd Vad är dealen, så kan ni följa den på Vad är dealen.
Ja, och vill ni höra vår gemensamma podd så är det Vad är dealen med ett öppet sinne .nu.
Jag gillar det, vad är dealen med öppet sinne? Fan, det är en bra crossover faktiskt.
Precis, vad är dealen med öppet sinne? Hörrni, tack för att ni lyssnade. Återigen, dela podden med en vän som ni vet gillar MMA. Skicka den till dem via sms eller sociala medierna. Dela det här jättegärna på era sociala medier. Jag tjatar om det här jätteofta, men jag ska vara ärlig, varje delning som ni gör, det gör att en ny person upptäcker det som ni också anser med oss är galaxens bästa. Kör nu bara. Så hörs vi nästa vecka igen, om inte innan. Hej då. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.